Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alltså jag fick Joels platsen då. Det känns ju...
Ja, det passar ju bra.
Ja, vi är lite lika dessutom.
Tittarna kommer inte se skillnad.
Är det Besseling eller Sanna?
Måste vara Besseling. Han har en ny kjol. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag är vi äntligen fulltaliga i studion igen. Filip Trollér som följer det mesta som händer i fotbollsstan är här och Sanna Sundberg som ju är Joel Besseling numera. Du vikarierar alltså för mannen med Borås sämsta timing, fotbollsreporten som har gått på pappaledighet. Just när Elfsborg befinner sig mitt i guldstriden. Kommentarer på det, annars önskar jag er välkomna hit.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket. Ja, det är väl Sanna som kanske vill säga någonting om Besselings timing. Jag vet inte. Hon har bättre timing tror jag, eller?
Ja, det får man ju säga. Det är svårt att ha sämre i alla fall.
Ja, det tror jag också.
Ja, jag glider in på ett bra tillfälle.
Ja,
så är det.
Det gör du absolut. I dagens avsnitt ska vi ju avhandla, i alla fall försöka avhandla allt som händer och har hänt de senaste dagarna. Det är ju en väldigt, väldigt hektisk period just nu med Allsvenskan, Superettan, Häckens Europakval, fotbolls-VM, allt samtidigt. Men det ska vi väl lyckas ta oss igenom. Vi ska inleda allting med en spaning och eftersom inte ni har någon så har jag en. Och den gäller den här debatten som har blossat upp på sociala medier, kanske framförallt gällande utlånade spelare i Allsvenskan då. Kortfattat, ska en klubb som lånar ut en spelare till ett annat lag, när de sedan möts, ska den spelaren få spela då mot klubben då som äger honom? Det är ju diskussionen och en del tyckare då har ju lobbat för någon form av förbud här för det då att man helt enkelt inte ska få möta den klubben som äger den då. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att utlånade spelare ska få spela mot klubben som äger dem. Annars så blir det ju ett övertag för klubbarna som lånar ut. Det är ju framförallt de stora klubbarna som gör det. Då får deras liksom spelare bra matchträning och så här. Men då just i två matcher så kan de inte utnyttjas. Så jag menar på att det gynnar ju då de stora klubbarna som är de som mest lånar ut spelare. Det skulle göra att Allsvenskan blir mer ojämn än vad den är annars om de här spelarna då får spela. Och just att vi har en jämn fotbollsliga, att ha ett regelsystem som gör ligan så jämn, spännande och dramatisk som möjligt, det skulle jag säga är fotbollsallsvenskans stora konkurrensfördel här i världen, att vi har matcher som lever och så. Så därför är min spaning och mitt svar på den här spaningen att spelare som är utlånade måste få spela alla matcher. Sen kan det givetvis finnas något undantagsfall. Sista omgången, en AIK-spelare i utlånad ska möta AIK. AIK kan ramla ur Allsvenskan. Ja, då kanske tränaren får ta ett beslut på liksom känsla i det enstaka fallet att okej, i den här matchen kanske man ska ställa över honom. Men det är inte samma sak som ett rakt förbud. Hur ser ni på frågan?
Nej, men jag tror väl ändå att jag är på din linje faktiskt.
En gångs skull.
Ja.
Det är skönt att höra.
Det är inte så ofta. Men sen är det klart att man har ju sett exempel där det har blivit jobbigt. Jag tänker väl framförallt där Robin Tihi när han var i Värnamo och hade väl någon riktig riktigt kämpig match mot AIK och att det blir en massa spekulationer om var har du din lojalitet egentligen, så jag tycker inte frågan är helt enkel ändå alltså, utan det är lite knivigt, men jag håller med dig, jag tycker ändå det är en så viktig aspekt det här att att man ska inte kunna få massa, de stora klubbarna ska inte kunna få ännu fler fördelar än vad de redan har, om vi säger så. Så tycker väl jag i alla fall.
Sanna, har du avvikande inställning eller är du överens med studion i övrigt?
Ja, alltså jag håller med er. Jag håller med det du sa till 100% faktiskt. Men sen så, jag fattar ju vart det kommer ifrån också. Men det är en ställning som klubben måste få ta i så fall om de ser det som ett problem liksom. Men överlag så håller jag med er såklart.
Då går vi över till dagens ämnen, helt överens då. Det hoppas jag att vi kommer vara hela det här programmet, och det är vi säkert.
Ingen risk.
Ingen risk, nej. Vi får se till att börja med om vi är det vad gäller det pågående fotbolls-VM-et och då kanske framförallt Sveriges insats som vi ska dissekera lite här. Sverige är ju, eller ja, de är ju inte utslagna. Det finns ju en bronsmatch kvar här mot Australien, hemma värdnationen vet vi nu. Men drömmen om ett VM-guld, det är över. Det tog slut mot Spanien och vad känner ni liksom kring Sveriges prestation? Har ni smält förlusten mot Spanien?
Ja, det är lite som vanligt, känns det som, att Sverige det tar stopp på, ja, det är väl fjärde raka mästerskapet där vi åtminstone når semifinal liksom, och det är ju otrolig prestation måste man ju säga, men det är precis som att det vill aldrig någonsin gå hela vägen, och det kändes som att vi hade en väldigt bra chans här, även om Spanien är ett bra lag, och jag tycker väl när man liksom backar hem lite och tänker på hur matchen var, så tycker jag väl ändå att Spanien var lite bättre, men det kändes som att det var en gyllene möjlighet här, och jag tror Sverige hade haft en bra chans i finalen mot, ja, det blev England nu har vi fått veta. Så lite surt känns det, men summa summarum, precis som jag hoppas att spelare och ledare känner, så ska de ju vara väldigt stolta över det de har gjort hittills.
Vad sätter du för betyg på den svenska insatsen? Är det 3-4, 4-4, 5-4?
Ja, det måste ju minst vara 4-4 tänker jag. Nästan, alltså så här, skulle bli brons, då är det ju självfallet 5-4. Jag tycker nästan det kan vara 5, kanske, jo, 5-4 är det faktiskt för mig oavsett.
Men om ett brons är 5-4, vad fan är det ett guld värt då? Då får vi, som gjorde en gång, ja, spränga skalan Oppenheimer-klass liksom.
Ja, det vill du gärna kalla det. Det kan vi kalla det. Nej, men så får det väl vara, det får vi vara 5 svaga då, men alltså jag menar, med den konkurrensen som ändå finns i damfotbollen numera, det är ju 10, det är 12, det är 14 nationer som är riktigt bra. Det är ju inte som för några år sedan när det var typ Tyskland och USA och så Sverige och Norge var väl rätt bra då liksom. Nu är det ju många som kan konkurrera, att Sverige då tar sig fram till semifinal och får spela medaljmatch. Det måste väl ändå vara högsta betyg typ.
Jag säger så här, jag säger att en fjärdeplats är en svag 4, en tredjeplats är en stark 4. Ett silver är en svag 5 och ett guld är en stark 5. Alltså. Då behöver man inte gå över skalan. Sanna, du får utslagsröst där. Vad ger du för betyg?
Ja, alltså, minns du vad jag tippade innan eller?
Ja, du sa ju faktiskt att Sverige kommer komma topp 3 i samma andetag som du även sa att Klaxvik skulle slå ut vad fan det nu var. Det var ju för fan Ferencvaros du hade på känn redan där. Ja, för fan, då hade du semester.
Kan du lägga mina bett?
Men hon, ja, du dundrar ju in både Klaxvik där och att Sverige skulle komma topp 3. Nu kan de ju dock kanske inte komma, eller ja, det är ju inte säkert de kommer topp 3. Det är en bra match också, som sagt.
Jag tror att det kan bli väldigt tufft för dem att ta sig an värdnationen Australien faktiskt, med deras fans på plats och allt runt om. Det kan bli väldigt tufft.
Hur mycket kan man bry sig om en bronsmatch? Ibland känns det som det är bara vi i Sverige som bryr oss om bronsmatcher, eftersom vi har våra gamla liksom herrlandslagshjältar från 94 och leva på fortfarande.
Det är väl klart att man ska bry sig om det.
Okej.
Eller?
Ja, absolut. Jag håller med 100%. Jag tycker det är väl EM de skiter i att spela bronsmatch.
Ja, jag menar det.
Ja, jag tycker det är sorgligt faktiskt. Alltså, medaljer ska delas ut om du blir 1, 2 eller 3. Det är alltid stort med medalj. Så jag tycker det är jättekonstigt att man inte har en bronsmatch.
Så du dukar upp frukostbordet här nu på lördag och sitter stentaggad som du hade gjort inför en final,
ja,
fast den är bronsmatch?
Alltså jag tycker det kittlar väldigt mycket. Sen är det klart att för stora nationer så förstår jag den, återigen, det perspektivet då, att det kanske inte är...
Förlora finalen.
Ja, men lite så. Men för typ nationer som, även om Sverige på många sätt är en stor nation i damfotbollens värld, så för mig är det alltid stort om Sverige spelar en medaljmatch, vare sig det är på dam- eller herrsidan.
Om vi bara tar lite från Spaniens semifinalen då, Sanna. Sikira Musovic, ska hon ta 2-1 målet? Eller vem ska vi hänga där?
Ja, alltså det ska hon ju göra, och det är ju inte långt ifrån. Samtidigt så vill jag inte klanka ner på henne för mycket i och med den insatsen som hon har gjort stort, alltså över hela VM. Hon har ju varit Sveriges bästa spelare, tycker jag. Så att jag vill inte hänga henne där faktiskt.
Vad säger du, Filip?
Ja, nej, men jag håller med om att hon definitivt ska ta det skottet. Sen är det många som går bort sig i den situationen, inte bara hon, utan det är ju... Jag tycker det kan man ju fortfarande känna lite så här,
att de inte kommer upp i press där.
Vad gör ni? Ni har kvitterat i den 87, 88 minuten. Och så kan ni inte bara ta er samman, samla ihop. Jag bara håller till en förlängning, så är liksom matchen på scratch igen. Istället så är man, kändes som de typ var kvar lite i euforin efter kvitteringen, och att man då kommer fast och så är man inte riktigt ihopsamlade, och så bara går det snabbt och så sitter. Det kan störa mig mycket fortfarande. Jag tycker det är alla ska faktiskt hängas där, och framförallt då den som skulle haft den ytan, det vet jag inte vem det var väl någon som skrev Olivia Skog där kanske, men Musovic ska ta skottet också, så det var bara onödigt av hela gänget där, får man väl säga.
Ja, Kursovara Slani kommer ju för sent upp i pressen där, men frågan är om det är hennes uppgift där som du är inne på. Nej. Jag tänker lite att när du gör mycket byten i slutet av en match, så då är det ju inte säkert att informationen om roller på fasta situationer fastnar direkt. Det, för att de här byts ju in när man jagar någon slags kvittering, och det är på en detaljnivå som vi kanske inte riktigt känner till där. Vad hade liksom Skog för instruktioner? Vad hade Aslan för instruktioner när det kommer in nya spelare och så vidare? Men det är ju glasklart att de har slagit korta hörnor hela matchen, Spanien. Hon, spanjorskan som sköt in i målet, hon hade ju ett par rad bra distansavslut tidigare, så de var ju förvarnade.
Ja, nej, herregud. Men det finns väl en anledning till att man ofta brukar vänta med sina byten i samband med att det blir hörnor och sånt, för att man vill inte röra runt, och särskilt då i ett sånt här läge där allt fokus var åt andra hållet när Blomqvist och Skog kommer in, så kan jag någonstans köpa att man kanske inte tar in 100% liksom vad var min uppgift på defensiva fasta liksom. Det är 5 minuter kvar att spela, de kom väl in lite tidigare, onödigt ändå.
Avgörande blev det. Stor diskussion handlade ju annars om vad som hände direkt efter matchen också då, när Fridolina Rolfö fotograferades med en spansk spelare där, en klubbkamrat, och pressade fram ett leende mellan tårarna. Många blev upprörda på sociala medier, framförallt. Blev du upprörd, Sanna, eller tyckte du bara tramsat att det blev såna här reaktioner på en sån grej som hände efteråt?
Jag blev inte upprörd, men jag tog del av reaktionerna såklart, och jag förstår vart de kommer ifrån, samtidigt som hon menade ju såklart ingenting med det där. Det var liksom en kamera som åkte fram och hon log i fotot stund, och jag tror inte att hon menade någonting med det såklart. Så att jag tycker att det är ganska tramsigt faktiskt att det uppstår sådana reaktioner mot henne. Hon var ju ledsen såklart, det såg man ju efter också, att flera spanska spelare var framme och tröstade henne, och ja, jag tycker att det var onödigt faktiskt, de reaktionerna.
Ja, jag håller med. Jag tycker synd att man kan ta in hela bilden där någonstans, för det råder ingen tvekan liksom. De tröstar ju henne liksom, och sen i en inneplan där efter en match, det är ju kameror överallt liksom. Så att jag håller med. Jag tyckte att där kan man försöka liksom kanske pausa lite innan man hamrar iväg någon liksom stark reaktion.
Ja, det är som att man letar efter saker och hackar på lite grann, kan jag tycka. Mm.
Ja, men lite så är det. Jag tycker att reaktionerna är oproportionerliga, och det är som ni säger, det är ett ögonblick som den här bilden tas, och sen så fastnar det, och sen bara är det överallt på sociala medier, och alla är upprörda, och hur ska vi kunna ta er på allvar, hur ska vi kunna liksom det ena och det andra. Jag håller inte med om det, dock måste jag säga att jag är fan med allergisk mot att det är så mycket. Och det är inte denna matchen generellt, för jag tycker man har sett mycket värre exempel. Men i stora matcher där det byts tröjor i halvtid och det liksom skojas och jamsas så jäkla mycket. Alltså när det är verkligen stor dignitet på matcherna och det finns extremt många som bryr sig så extremt mycket. Jag tycker generellt att man skulle kunna tona ner det lite grann. Att man i så fall sköter det inne i katakomberna. Men vi har ju sett massvis med exempel liksom, där det har varit spelare som har sprungit och velat byta tröja med någon annan i paus och deras lag ligger under med 3-0, du ska väl för fan inte tänka på att byta en tröja då? Eller?
Mm. Det, om du hade mött Messi så hade du typ bytt en tröja om du hade fått chansen.
Nej, men inte, nej alltså jag hade tyckt det var respektlöst. Alltså om ditt lag ligger under med 2-0 och att du syns framför tv-kameran att här springer jag och vill byta min tröja med honom på vägen ut från planen. Liksom när man kanske har gjort en piss i halvlek, det är ju pinsamt. Mm. Eller du hade bytt.
Nej, alltså hur jag hade agerat på en fotbollsplan, samma plan som Messi, det vet du fan om jag kan ta ställning till. Men det där är en lite annan diskussion dock, för där du menar på att det är halvtid så liksom. Så.
Ja, nej, men jag tycker också efteråt, om du har förlorat en match med 3-0 så kan det ofta vara det här, man går och tjoar och kimmar, så jag gillar ändå inte det. Jag tycker man kan tona ner lite på, man kan...
Men hon var ju verkligen ledsen.
Absolut, och det är det jag menar, att därför är detta oproportionerat, för ser man vad Fridolina Rolfö, vad som händer med henne efter slutsignalen, så är hon ju totalt sammanbruten liksom. Och är ju väldigt, väldigt ledsen, och sen kommer en fotograf som enligt den spanska spelaren då säger liksom, bjud på ett leende, och sen så att man då väljer den sekvensen precis som ni är inne på, det tycker jag inte heller är liksom, det känns bara så här, det känns bara onödigt, för då låtsas man som att man inte har sett det andra överhuvudtaget.
Mm. Vi friar Rolfö där då. En annan debatt som uppstod efteråt som jag hade svårt att egentligen förstå var dock den här våldsamma kritiken mot domaren. Det var ju uppenbart att spelarna reagerade på det här, för att direkt intervjuer efteråt så påpekade de ju detta, och sen var det andra som hängde på. Jonas Eriksson passade ju på liksom och skyffla kol under sin långa konflikt med FIFA där liksom, och använde det här som ett exempel på att det var dålig domar till tillsättning och så, den här brasilianska domaren som dömde Sverige-Spanien. Jag tänkte inte på det under matchen. Jag reagerade överhuvudtaget inte på att det skulle varit något jätteproblem. Det var möjligen någon situation på slutet där, men det kände jag mer som en miss. Men alltså, jag upplevde inte att den var så katastrofal när jag väl ser matchen. Tänkte ni på det, att det här var liksom uppseendeväckande, som har beskrivits efteråt?
Jag tycker domarnivån generellt i det här mästerskapet har varit på en väldigt hög nivå. Det är sällan jag, av de matcherna jag har sett, att man har liksom suttit så här, vad är det här för beslut? Eller det där beslutet var ju katastrof för matchen, utgången blir helt annorlunda. Så det har varit ganska skönt att slippa den domarkritiken. Jag tycker inte att den här insatsen är så katastrofal som det framställs på vissa håll. Men jag tycker att hon lägger matchen på en nivå som inte gynnar Sverige. Sverige var det fysiskt starka laget, Spanien det fysiskt svaga laget, och jag tycker att hon blåste för väldigt många närkamper som jag upplevde som fair, och sen så i slutet när Lina Hurtig kommer på ytterbacken, den är ju bedrövlig. Ja. Men det är ju inget sånt här, alltså det är ju inget enskilt beslut som är katastrof, som det här Eva Navarro när hon står offside där. Den har ju Eriksson själv sagt att den är ju svår att bedöma, och sannolikt så hade ju olika domare tagit olika beslut, och ja, Musovic sa väl att hon blev störd av det, men det ser
jag. Jag tror regelboken säger det, att det ska vara, alltså många förväxlar det med att om man står i vägen för bollbanan, men jag tror att det handlar om siktlinjen, alltså
ja, det är
att hon ser ju när hon avslutar, sen att det då i nästa sekvens kommer någon i vägen där, det tror jag.
Nej, det kanske så är det då.
Jag tror att det är så man ska se.
Och det studsar inte, alltså det tyckte jag inte så här, det är katastrofbeslut, utan det, men jag tyckte att det, just i fysiska spel så tyckte jag att hon la det på en nivå som inte gynnade Sverige, eftersom Sverige var det starkare laget, och jag tycker att det var en för låg nivå. Mm.
Men tycker ni att det är ett problem, det som en del har tagit upp, har jag sett, att de förstår varandra språkmässigt? Att de har en fördel av det där, Spanien?
Nej, det vet jag fan om jag tycker egentligen, och det blir nog väldigt svårt om man liksom ska då försöka, om man nu säger att det är ett problem, ska man och man ska då hantera det på något sätt, att även ta hänsyn till vilka sorters språk olika människor pratar. Jag tror att det är möjligt att det kanske kan vara någon mikromillimeters fördel, men jag tror att det är omöjligt liksom att hantera liksom, och försöka beivra i så fall.
Mm.
Nej, tänker jag spontant.
Ja, jag håller med. Jag tycker där måste man ju lita på domarna, att de är tillräckligt professionella, att inte det ska spela någon roll.
Men Aslani, hon gnällde ju lite då på att det hade varit svårt att kommunicera på engelska med henne. Alltså, kommunikation är ju A och O mellan domare och spelare, och upplever man att det inte funkar av språkförbristning då kan jag väl ändå känna att det är ett problem, men Men ja, det är att nu att spanjorskorna pratar, vad var hon ifrån? Brasilien?
Nej, hon var Brasilien, så hon pratade portugisiska.
Ja, men det är ju ändå lite så. Ja.
Men jag menar, Rolfö kan väl spanska, får vi anta liksom.
Ja, så precis.
Så fall då kan hon prata med domaren i så fall. Så att jag vet inte.
Nej, den är väl lite... det måste väl vara ett krav att de ska kunna engelska?
Ja, det tänker jag. Det måste det, fan dömer du VM liksom, så måste det vara. För det är väl ändå på det språket som de flesta länderna kommunicerar med domaren, tänker jag. Men sen var ju Björn inne någonting på att hon hade lätt, alltså dratt ett leende i ansiktet på henne efteråt eller sånt där, när Björn hade frågat någonting.
Fan, det är mycket med leendena i det här mästerskapet. Det var ju, vad heter hon, Rapinoe där som missade straffen. Ja, just det. Såg ut som hon log, och sen har vi Rolfös leende där, och nu har domaren lätt.
Ja,
och...
det är farligt med de här leendena. Ja,
jag tänker på den här domaren som flinade när han visade ut Teddy Lukic. Exakt. I VM 2006. Han drog upp det röda kortet och så ler han brett rakt i ansiktet på stackars Lukic. Det blev ju en bild där.
Ja, jag tror ni hade det liksom som löpserie. Eller ja, något sånt. Jag minns den bilden. Ja, det var riktigt lömskt det leendet, måste jag säga. Men ja, mycket snack om henne, men jag tycker också det har varit lite för mycket fokus på domaren efteråt.
Jag håller med dig dock om att det har varit bra domarnivå överlag där. Vi ska återkomma till det lite senare i ett annat sammanhang i den här podden. Men vi ska stänga diskussionen om Sverige här med en liten avslutning. Vi fick aldrig något betyg från dig, Sanna, på Sveriges VM-insats där Filip redan ger dig en femma och jag ger dig en fyra.
Oh, det är riktigt sjukt att du ger dem en femma redan alltså.
Nej, men sa jag inte femma om det blev... Nej, jo, jag sa femma redan. Nej, jag gör det.
Det är ett speciellt system.
Det finns på band, så att säga.
Ja. Jag tar den. Jag tycker det är så pass starkt att tar man sig och blir topp 4, vad fan, då kan du inte göra så mycket mer.
Ja, jag skulle inte ge dem mycket väl godkänt, men däremot väl godkända blir de.
Ja, så det är väl en fyra det då, så att det fick jag där på min sida där. Bra, då stänger vi debatten där med utan replikchans för ett troller. Vi kastar oss över våra kanske då mer ordinarie och återkommande ämnen, nämligen lagen vi har här i våran region. Vi ska börja med IFK Göteborg, som jag håller till i botten av den allsvenska tabellen. Det har väl ingen missat vid det här laget. Dock så tog de nu sin tyngsta seger i år, skulle man väl kunna säga, 2-1 mot Djurgården hemma på Gamla Ullevi. Och det alla nu frågar sig är ju följande: var detta vändningen, eller är de tillbaka i skiten igen efter matchen mot Degerfors nu på lördag? Degerfors som ju för övrigt också vann i den här omgången mot Värnamo, och gjorde ju att betydelsen av de tre blåvita poängen där blev lite mindre. Vad tänker ni?
Vi har väl de två tidiga gångerna de har vunnit den här säsongen, så har man väl ändå tänkt tanken, är det här vändningen, islossning mot Degerfors hemma, vinn 6-0, sen Kalmar seger, så tänkte man nu har de en bra chans mot Norrköping borta, bygga vidare på det. Blev plattfall båda gångerna, får man väl säga, men den här gången kändes det ju ändå lite annorlunda, tycker jag i alla fall. De gör i sin, enligt mig, bästa match för säsongen, en prestation som, ja, det var ju solklart att de skulle vinna den här matchen, tycker jag. Hade de bara varit lite mer effektiva så hade den varit i blåvitt favör tidigare än i den 87:e minuten. Så, och nu har de Degerfors som de ändå har 6-0 på i den senaste gången de möttes. Det måste ändå betyda någonting, tänker jag. Men jag tror det hade varit ännu bättre läge för blåvitt om Degerfors inte hade vunnit den här i Värnamo. Då hade de ju känt stressen riktigt. Nu har de ändå 4 poäng ner till blåvitt, så nu skulle de förlora så är marginalen ändå på Degerfors sida då. Men det är klart att jag tycker att denna segern var något annat. Det känns i alla fall som att Blåvitts chans att göra en uppryckning, den har inte varit så bra som det tidigare under säsongen, har inte läget varit så bra som det är nu.
Nej. Jag ska inte börja analysera matchen, Sanna, du jobbade ju på Hammarby Elfsborg samtidigt där, så jag vet inte ens om du har sett Blåvitt Djurgården där, men vad kände du? Är det en vändning i luften? Vad har du för bild?
Ja, alltså jag tror att det krävs mer segrar på raken för att det ska bli en vändning så sett. Jag tror att det räcker inte med en vinst. Det är för lite att gå på. Men ja, jag håller med Filip om att det kändes annorlunda den här segern. Det gjorde det.
man kan ju säga att det som talar för det för att det är något nytt och faktiskt var något bättre där, för jag håller med dig eller håller med er där om att spelmässigt så var det här Blåvitts bästa match. Det är ju att den här gången har de ju faktiskt nu då fått in ett gäng nya spelare som verkar göra skillnad. Alltså Avnor Mukkoli och Thomas Santos och även Selmanis inhopp där, allt det där har ju liksom gjort någonting med laget. Det har blivit ett bättre lag liksom, inte bara att de har en ny tränare. Nu har de faktiskt också mer konkurrens, fler valmöjligheter, fler alternativ liksom för tränare Rasko att laborera med startelvan och så. Mm. Samtidigt det som talar emot här nu då inför den här Degerfors-matchen, det är att Sebastian Olsson skadade igen. Alltså, vad fan var det, ett brutet vadben? Eller spricka vadbenet borta 8 veckor liksom. Carlén är väl avstängd. Ja. Det är flyttrykten kring Johan Bångsbo liksom. Vi vet inte, ska säljs han inte alltihopa här nu då till franska Mets och så. Så att jag menar, samtidigt som det ena sidan finns en hel del som talar för, så händer det en massa andra, och det är lite typiskt i Göteborgs säsong där liksom, att när det ändå såg bra ut, de har konkreta saker på plats, ja, då kommer en massa andra jävla problem istället.
Ja, jo, men det är ju en korrekt spaning får man ju säga, och Sebastian Olsson-fallet så är det ju, ja, det är så sorgligt alltså. Han kämpat sig tillbaka, kommer tillbaka lite snabbare, är ju ofta katalysatorn i hela laget liksom, hur han driver, hur han springer, hur han hittar rätt ytor och skapar faktiskt väldigt mycket för IFK Göteborg, och att han tvingas gå av, och man såg ju på honom, han var ju helt förkrossad. Det är ett tungt avbräck verkligen. Sen så är det ju inte omöjligt att det kommer in någonting mer då, den här isländske provspelaren Tordarsson har det ju ryktats om att han ska skriva på här inom kort, då får de ju ytterligare förstärkning på centralt mittfält, så ja, det är väl både in och ut, men det är ju så.
Är han med offensiv mittfältare än defensiv?
Jag har dålig koll på honom faktiskt. Det är Adam har mest legat på den blåvita träningsbevakningen sen, så jag har inte sett honom in action så att säga.
Nej, för det är ju där, eller mittbacksidan, om de säljer Bångsbo, det är egentligen där de behöver förstärka nu då. Offensivt har de ju nu faktiskt alternativ med Selmani, med Berg, med Mukoli och så här, och Nolin och allt fan de heter.
Mm. Ja, men det, så är det. Det har helt plötsligt justerats lite var det läcker, eller vad man ska säga, var det saknas liksom.
För vi pratade om det innan här, alltså att säljer de Johan Bångsbo, vi har ingen aning om de gör det, men då har de inte många mittbackar kvar i truppen sen.
Nej, det har de inte. Vilka var det vi räknade upp?
Ja, men det är ju Gustav Svensson, han är ju inte ens mittback, och sen Sebastian Hausner och så Adam Carlén då, som ju värvades in som mittback, men är ju mittfältare egentligen och funkade ju inte alls som mittback, så att jag vet inte om du hittar någon fler.
Nej, men det, och sen får man får ju räkna Gurra som mittback nu, han har ju varit mittback väldigt lång tid och gjort det väldigt, väldigt bra.
Han har gjort det riktigt bra.
Ja, han har väl kanske då tillsammans med Sebastian Olsson varit deras bästa spelare den här säsongen hittills enligt mig i alla fall. Men det är klart att bredden är det ju ett stort frågetecken för där, om det är så att Bångsbo skulle gå. För Carlén-experimentet på mittbacken, det hoppas jag att det är för Blåvitts del att det är avslutat.
Efter Norrköpingsmatchen där då, som var innan var Djurgårdsmatchen och förlorade, då räknade jag ut att då återstod det 12 matcher, och för att IFK Göteborg skulle komma upp då på 31 poäng, vilket hade varit fler än vad deras närmsta bottenkonkurrenter skulle nå om deras poängsnitt höll i sig, så behövde IFK vinna 6 av 12 återstående matcher. Då räknade jag med att de skulle vinna enklare matcher än just den mot Djurgården. Jag räknade inte med att de skulle vinna den. Nu har de vunnit den. De behöver fortfarande då ta 5 segrar på de 11 återstående omgångarna för att komma upp på 31 poäng. Men jag tror att den bilden är nog ganska rimlig. De behöver fortfarande vinna då 5 matcher till för att vara säkra på att lösa det. För det går ju liksom inte att hoppas på att Degerfors ska inte ta några fler poäng. Vad fan, de vann ju senast. De här liksom mindre lagen, de tar ju också sina poäng liksom.
Mm. Ja, såg ni Degerfors mål sist? Det snörpliga målet på övertid.
Ja, ja, jag såg det. Campos var det väl som gjorde det, va? Ja.
Otroligt mål.
Värnamo hade ju den matchen kändes det som, men Degerfors lyckas ändå.
Nej, men de kommer ju ta sina poäng, och det gör ju Sirius också, och jag menar nu AIK ner i skiten där också liksom, så jag tror det kommer behöva att de behöver vinna 5 matcher. Vinner de 5 matcher till Blåvitt på 11 återstånd? Filip, ja eller nej?
Ja, jag tror de gör det faktiskt, ja, nu när man har sett det här. Alltså, när man ser dem vinna av Djurgården med det stödet de får på arenan och det trycket som blir och spelare som är på uppåtgående i formen, då kan de ju slå, alltså jag tror de kan slå BK Häcken i derby på sin egen hemmaplan. Bravida tror jag inte de har haft någon chans, men den matchen är avstökad. Det är ju derby här senare i augusti och då kommer det vara Blåvitt som har hemmamatch. De, på Gamla Ullevi har de alltid en chans liksom. Mm. Och nu ligger de ju då 2 poäng plus i Laul-kalkylen här väl, för du hade väl ett kryss på denna eller vad hade du? Hade du till och med förlust för dem?
Nej, jag tippade inte de andra, jag bara räknade ut att de behöver vinna 6.
Ja, men du hade väl sagt seger och förlust på de här, jag såg ju. Nej, men bara upp matcherna ju.
Nej, för fan, då har du läst fel. Nej, bara, jag hade bara tagit ut vilka 6 matcher som var troligast att de skulle vinna.
Okej, så var det kanske.
Ja, och då var inte Djurgården, och det var det jag menar med att det blir liksom bonus här va, för att den här matchen var inte med bland dem. Jag hade att de skulle vinna liksom mot Degerfors och Sirius och AIK och vad nu var liksom, alltså lagen där, med, och kanske inte att jag trodde just de segrarna, men mer att det här är matcher som de kan vinna och matcher de nu och då i det här läget måste vinna liksom. Mm. Mm. Och Djurgårdsmatchen var inte med där, så att det är till och med 3 bonuspoäng.
Det är 3 bonuspoäng
Ja. Om de nu gör jobbet i de här då på pappret lättare matcherna.
Ja, vilket inte är som du säger då, det är ju inga lätta matcher. Alltså. Värnamo borta och Degerfors borta, det låter som kattskit liksom, men det är det ju inte.
Nej, för helvete, särskilt inte för Blåvitt i det här läget.
Nej.
Jag tror att det kommer bli svårt för IFK Göteborg faktiskt.
Ja, det var ju oroväckande för deras fans, du som brukar tippa rätt på allting. Men ja, du menar precis, att de vare sig klarar kvalspel eller över kvalsträcket, eller vad tänker du?
Nej, men jag har tippat innan ju att de kommer sluta upp på kvalplatsen, och jag står faktiskt fast vid det. Jag tror att det kommer bli så.
Det hade varit det roligaste för fotbolls Göteborg ifall det blivit kval mot Gais.
Hade det verkligen?
Det hade ju varit 2 helt fantastiska matcher, men risken är väl att stan hade brunnit ner innan det var över.
Ja, liksom.
Men, nej, och sen jag vill ju i grund och botten vill man ju ha både Blåvitt hör ju hemma i Allsvenskan, Gais också hemma i Allsvenskan egentligen. Så jag hade gärna sett dem båda 2 där nästa säsong, men det är klart att det hade varit en upplevelse. Det hade varit en upplevelse att se de 2 göra upp i ett kval. Det hade det verkligen varit. Men jag tror ändå de löser det nu här, om de kan bygga vidare på det här och få lite flow. Och Selmani så fin ut och Berg också. Sådär, så.
Vi får se vem av er som får rätt. Sanna supertippan tror på kval och Trolé tror att de klarar sig. Det har vi en duell som kommer leva
Jag måste lägga
ända in i kaklet.
Men jag måste lägga till bara att jag vill såklart se IFK Göteborg i Allsvenskan nästa år. Det handlar inte om det.
Ja, men det kan de ju lösa via kvalet, så att du kan ändå placera dem på ett kval och ändå få kvar dem. Då får du det bästa av alla världar.
Så är det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I toppen av Allsvenskan då, om vi rör oss till den, så vad är det väl så att i närtid här nu så har ju alla förlorat utom Häcken egentligen. Malmö föll mot Mjällby, Elfsborg föll mot Bayern, vilket innebär nu att det liksom är knalljämnt, i princip dött lopp i toppen. De 3 lagen ligger ju inom Ja, inom en poäng där helt enkelt, topp tre lagen. Och nu är de uppe på lika många matcher också eftersom den här hängmatchen då, Häckens hängmatch är borta. Va? Samtidigt så förändras det ju då även där en hel del i trupperna. Vi pratade lite om Blåvitt spelar in och ut där. Häcken har ju röstat ganska bra med Serjan Ristik och Ishak Abdulrazak. Däremot Elfsborg då verkar ju tappa Gustav Lagerbjälke då, är en jätteaffär då efter ett massive jobb från hans agent, om vi ska nu tro en numera raderad och mindre genomtänkt tweet från en Expressen-journalist. Mm. Sanna, vad händer i Borås?
Det händer lite i Borås, det gör det. Men allt tyder väl på att Gustav Lagerbjälke kommer bli klar här inom de närmaste dagarna, om man får tolka direkt, och det skulle bli en rekordförsäljning i så fall.
Mm, det var ju, pratades ju om 40 miljoner där. Det är ju en otrolig affär för en mittback. Och jag blev ändå lite förvånad. Han spelar ju bredvid kanske seriens allra bästa mittback då, Sebastian Holmén. Och jag vet inte. Vad tänker du om den affären? Alltså 40 miljoner för Lagerbjälke?
Men jag tänker väl att när det rör sig om en sån summa så kan inte klubbchef Stefan Andreasson tacka nej. Det går helt enkelt inte. Det är för mycket pengar som det handlar om. Men det har ju snackats en del om det, att den här affären innebär det att de säljer guldet. Mm. Jag vet inte, men jag tror samtidigt att det kommer bli väldigt svårt att ersätta honom så bra som han har varit och så viktig som han har varit för Elfsborg den här säsongen.
Det är ju inte så att de likt IFK Göteborg inte har mittbackar, för det har de ju ett gäng med Henriksson och så här, va. Men de är inte på samma nivå nu.
Nej, den hetaste kandidaten som de har är ju Buhari, samtidigt som att han har varit en del skadad den här säsongen, och han var inte med till Stockholm den här helgen heller på grund av att han hade problem i låret, så att det är ett väldigt osäkert kort.
Mm. Och samtidigt så kan man ju sätta det i kontexten också att Römer lämnar, Ondrejka lämnar innan, och så nu Lagerbjälke också. Det är liksom kanske den bästa offensiva kraften, den bästa på mittfältet och den näst bästa, eller en av de bästa i backlinjen då, Filip. Det är många, någonstans så går ju en smärtgräns när det blir för många spelare som försvinner från ett fungerande lag och så slutar laget att fungera.
Ja, så är det ju. Man köper ju någonstans de som tycker att, som Sanna sa, säljer de guldet här nu. Mm. Alltså, när man bara radar upp de tre namnen så är det klart att man kan köpa det, för även om du får in kvalitetsspelare, vare sig det ryktas ju om många spelare här nu offensivt, Simon Hedlund snackades det väl om och det ena och det andra, men det ska ju nötas in, och Elfsborg har ju verkligen varit den här maskinen hittills, och där det känns som att alla har haft exakt sina roller och att samarbeten har varit så himla friktionsfritt, liksom den här backlinjen med Larsson, Lagerbjälke, Holmén och Hult, det har ju varit, liksom, känns som ett självspelande piano, och så Håkon Valdimarsson där bakom, liksom det har bara varit en enhet som har varit helt omöjlig att rubba, och nu så tar man då bort en väldigt viktig bricka i det här. Och ja, jag är väl tveksam till om jag tycker att mittbackarna de har då i truppen, att de håller faktiskt för en guldstrid. Jag tycker att de måste förstärka där. Det positiva för dem är ju att det finns ju tid fortfarande. Det är ju ändå nästan två och en halva kvar på fönstret, eller drygt 2 veckor i alla fall.
Samtidigt är det något Tillin, men Jimmy Tillin har varit jävligt bra på, så är det just det liksom att en försvinner och så är de ganska väl förberedda bakom där. Men då känns det som att det har varit spelare som de har haft någon slags plan för, som ska gå vid en viss tidpunkt, och så har de styrt tidpunkten själva. Nu känns det mer som att det här är summan som är så jävla hög, så att här kan de inte säga, det går inte säga nej till 40, vad fan gammal är han, 23 eller vad?
Ja, 23.
Mm. Ja, det går inte säga nej till 40 miljoner för en 23-årig mittback. Alltså det är
nej, det är klart, liksom. Nej, absolut inte. Jag tycker också att alltså, fan, säljer honom såklart, 40 miljoner, det är ju otroliga pengar för en mittback, men man måste ändå se att det blir ju ett stort problem som måste lösas här. Men som sagt, Elfsborg brukar ju vara bra att de vet redan att när Ondrejka försvinner så är det den här spelaren som vi ska ta in, och sen behöver inte den spelaren exakt vara den liksom ersätta Ondrejka direkt, utan att ersätter i nästa steg kanske nu Kamil Jebara, vet vi inte om han är exakt som Ondrejka, men Ockels då har ju fått en större roll, trädit fram mer efter att Ondrejka försvann exempelvis, så det känns som att de är ju bra på det här, slussa spelare steg för steg
liksom. Ja, men bäst i allsvenskan, ja, på det skulle jag säga.
Så det talar ju för dem, men just med tre bort så viktiga spelare, det är klart att man borde ändå vara lite orolig då i Elfsborgs led.
Mm. Spelar han mot Sirius, vad vet man om det, Sanna, eller görs det här klart nu i dagarna så får de klara sig utan honom på söndag?
Ja, den frågan kom såklart på tal i den mixade zonen på Tele2 Arena efter matchen. Och han sa ju att han, det kan ha varit den sista matchen som han gjorde i Elfsborgströjan. Så att vi får väl se hur det blir. Men säger man en sån sak så fattar man ju att det måste vara nära.
Ja, säger han så öppnar han för det liksom. Så är det nog precis som du säger, nära där. Innan vi lämnar Elfsborg där, kan vi bara ta den matchen lite. Du var ju där som sagt på Tele2 då. Ja, jag vet inte, vi ska säga att det är ju alltid en tuff match Hammarby, men nu har Hammarby gått lite sämre och det känns lite svajigt ändå runt Elfsborg där. De tappade den här matchen mot Häcken, visst, sen studsade de tillbaka och vann emellan, men nu en ny förlust igen efter att knappt ha förlorat på hela året.
Nej, men helt klart, de kom inte upp i nivå mot Hammarby, det gjorde de inte. De hade svårt mot Hammarbys fembackslinje som de ställde upp med, och någonstans så känns det som att Hammarby börjar hitta rätt igen, de börjar hitta sin form och ja, de kanske också kan klättra lite i tabellen nu.
Ja, det tror jag i alla fall. Jag såg båda deras matcher mot Twente och framförallt hemmamatchen. Jag blev ruskigt imponerad av Hammarby i den matchen faktiskt. Och Rabi, vilken jäkla frenesi där uppe. Ja. Och flera, Djokanovic tyckte också så pigg ut när han liksom kom runt där på kanterna och vek in. Och alltså, Adinalic också uppåtgående över kurva. Så jag tror inte det, alltså, det är inte så jäkla illa, tror jag. Förlora mot Hammarby kommer fler lag göra, framförallt det på bortaplan den här hösten, det känner jag i alla fall, men det är klart att nu är det några förluster här på kort tid, så de behöver steppa tillbaka lite.
Det behöver de verkligen göra, för de var inte tillräckligt påkopplade mot Hammarby och de slarvade bort en del lägen och tappade boll och så vidare, så ja, vi får se hur det blir mot Mjällby här.
Det är Mjällby, ja. Jag kanske sa Sirius förut.
Det är Mjällby på söndag.
Ja, just det. Då sa jag Sirius där. Men då är det Mjällby givetvis och inte annat. Bra, vi lämnar Elfsborg där då och går över till Häcken. Är vi skyldiga dem en ursäkt, Filip?
Vad menar
fan,
du?
Fan, förstår du inte?
Nej, du.
Nej, men när vi satt här senast så dömde vi ut dem så in i helvete efter Klaksvik-förlusten där. Sen såg vi att Klaksvik höll ju på att skicka ut Molde liksom. Var de kanske ändå ännu bättre än vi trodde i just den här liksom startelvan som de har fått ihop där Klaksvik, att det var inte så jävla stort det där fiaskot ändå.
Nej, det är klart att vi underskattade nog Klaksvik allihop, möjligtvis Sanna då, som visste att de skulle slå ut för en kvar. Men alla vi andra underskattade nog Klaksvik lite grann. Men jag hävdar ju fortfarande att ett svenskt lag ska aldrig kunna åka ur ett Champions League-kval mot ett färöiskt lag. Så nej, de får ingen ursäkt av mig faktiskt.
Men du var inte förvånad, Sanna?
Nej, men samtidigt så fattar jag vad du menar också, för att det har varit väldigt tätt matchande för Häcken i och med Europaspelet, och jag tycker att de har, alltså sett i allsvenskan, så har de fixat det bra ändå.
Ja, absolut. Det var min nästa punkt där. Det måste man ju faktiskt säga. De har ju haft ett extremt tajt schema och ändå har de liksom, så är de ju med både Malmö och Elfsborg här en poäng efter, så att jag menar, de har ju klarat det här hittills då, tvåfrontskriget jäkligt bra måste man ju säga, och samtidigt så lever ju då hoppet om Europa League lever ju, och definitivt om Europa Conference League också, så jag menar, dessutom har ju de, apropå trupprörelser och så, då har ju de förstärkt sin trupp ganska så ordentligt, så att jag menar, det skulle ju kunna bli en säsong som slutar med att Häcken vinner allsvenskan för andra året i rad och spelar i Europa League och har start för det största fiaskot i svensk klubblagshistoria. Får du ihop den ekvationen?
Den är stökig. Men
den är fan stökig.
Men det skulle ju fan kunna hända, absolut. Nu när Malmö också svajar lite, så ja, det vore helt sjukt faktiskt om man kokade ner det i de sakerna. Men nej, det är väl bra Martin att han har fått på plats den här anfallsesset nu liksom. Och det blir avgörande direkt mot Zalgiris där. Så de är på god väg mot Europa League-gruppspel nu.
Mm,
förlåt.
Nej, kör.
Påminner han lite om Jeremejeff eller?
Jag tyckte det lite.
Han är ju lika lång i alla fall. men jag tror nog fan att han har nog fan lite mer tryck i steget alltså när det gäller att komma till pressspelet. Och sen är han ju framförallt är han ju ung.
Mm.
Så att det finns ju liksom, öser han in mål så är det ju en affär. Vad sa de att göra mig för? 3 miljoner. Alltså, går han jävligt bra i Häcken här nu? Han har långt kontrakt och så är det ju också en bra ekonomisk affär potentiellt för Häcken. Men de fick också betala för honom.
Mm.
Med bonusar eller vad heter det, så här klausuler och allting, så är det en affär på 18 miljoner. Det är ju inte ofta Häcken köper spelare för så mycket pengar.
Det var så mycket.
Ja, jag tror det var 12 miljoner nu och kan bli mer då liksom. Ja, det om de måste, går till Europa och det här liksom. Så att,
det måste typ vara deras dyraste värvning någonsin med det ganska god marginal.
Ja, det är absolut. Det är deras dyraste affär någonsin.
Ja. Men vad fasen, vad är han? 20 år som sagt.
Ja, exakt.
Och det finns ju extrem potential i honom. Jag tyckte han såg jätteintressant ut i den matchen. Och nu såg jag inte den mot Varberg i helgen. För då var det lite efterjobb där på Blåvitt ju. Men jag vet inte, startade han den matchen också eller hur?
Jag var ju med där på Ullevi.
Ja,
vaska den Häckenmatchen.
Ja, det var ju vår kollega Nikolaj där som var. Men han har ju varvat igång. Det är ju en bra start såklart. Med och
han är med i startelvan mot Chalgiris i returen i alla fall. Ja. Det kan jag ta gift på.
Och det är inför den matchen som du löser intervjun med den rökande kvinnan.
Ja, hon på taket där. Ja, men jag har bild på henne nu i alla fall. Det hade vi inte när jag skrev ett reportage om det. Men däremot så stod hon ju på sitt tak under otrolig matchen mot Häcken. För de som inte överhuvudtaget förstod den referensen så var det ett reportage jag gjorde inför Häckens bortamöte med Chalgiris om Chalgiris vd och ägare. Då, en kvinna som brukar stå på arenans tak och röka under matcherna för att hon tycker att det är behagligt att stå där.
Ja, det var ju mäktigt att hon sa att hon gillar inte att sitta och dricka champagne på VIP-läktaren och hålla på och fjanta sig, utan hon går upp att ta en cigg och stå på taket och kolla matchen ordentligt.
Flörta lite med supportarna.
Ah, nej, men det är fan hardcore alltså, det gillar vi.
Jävla drottning.
Ja, det får man fan säga.
Men utöver Ristik då så har de värvat Ishak Abdulrazak också, och han minns jag från Norrköping. Han kom ju på lån från Antwerpen var det Belgien. Det där har gått lite i skymundan för det är ett lån och han hade inte arbetstillståndet på plats. Han var inte med mot Chalgiris. Men gjorde ju debut då i Allsvenskan i den här matchen som ingen har sett. Det är också en otroligt bra värvning. Alltså. Jag vet inte hur mycket ni har sett av honom, men i Norrköping, alltså, det är ett jävla driv i hans steg. Alltså.
Mm. Ja, jag blir imponerad av honom. Man såg ju ändå en del. Norrköping var ju rätt så på gång där några år, och jag tycker framförallt att han är väldigt mångsidig. Som jag minns det så användes han väl både centralt mittfält och även i kantroll. Liksom. Så han känns en väldigt bra truppspelare att få in, så som säkert kommer liksom kunna kliva in i startelvan i flera matcher och sätta starka avtryck. Så bra värvning det också.
Mm. Mm. Sen riskerar han väl att tappa då Kristoffer Lund. Jag var ute på träningen här inför Chalgiris nu och då kom den nyheten på danska medier att Palermo är och hugger på Lund, vänsterbacken, och det har väl varit lite för mycket rykten under lite för lång tid för att inte tro att det är rätt nära att det ska hända något. Sen om det blir Palermo eller inte, de är i Serie B va?
Mm, ja. Stämmer.
Så att om det blir dem eller något annat, det återstår väl att se, men det kändes när jag pratade med honom efteråt att han har nog inte så många matcher kvar i Häcken tror jag.
Han sa väl också det, att han var redo för något nytt och nya utmaningar, så att det verkar väl så va?
Ja, nej, men det tror jag man får räkna med, och det är klart att då försvinner lite av ett anfallsvapen där, men där skulle man ju kunna använda Ishak då även på en sån ytterbacksplats där, beroende på hur man nu vill ha honom.
Mm. Ja, absolut. Och Fridriksson kan ju också flytta över. Liksom. Då är det väl Totland som ska in och spela där. Och han har ju inte gjort någon människa glad.
Nej, men nu har de Simon Sandberg. Han har ju vill ju spela högerback. Ja, så jag tror att de får,
man glömmer ju bort det lite. Ja. Han har bara varit så mittbackstänk på honom nu. För han har spelat mycket mittback. Men han var ju fenomenal som högerback, tyckte jag. Under långa stunder när han var i Hammarby. Så ja, det ser väl ändå rätt så väl förspänt ut. Och som ni säger, Lund, det var ju redan sur i vintra som att han var på glid, så det är väl inte otänkbart att han försvinner här inom kort.
Vet vi någonting om bud där, vilka pengar som det ryktas om?
Nej, det här kommer via danska kanaler då, så jag vet inte riktigt hur mycket det är snack om där. Men generellt så är det ganska höga pengar just nu för de svenska spelarna, eftersom nivån har ju trissats upp i fotbollseuropa överlag, så att prislapparna blir ganska höga. Det tror jag säkert IFK Göteborg också kan dra nytta av. Om de nu vill sälja Bångsbo till Mets där, så kanske det den här säsongen inte har liksom höjt Bångsbos prislapp. Snarare har ju den här säsongen sänkt hans prislapp, men däremot eftersom det är så höga summor överlag liksom, så kan säkert få 20 miljoner från honom och med lite klausuler till det, så att, och då får de ju ta, som någon sa, ta det och springa. Eller?
Ja, jo, men lite Lund, eller menar du Bångsbo?
Bångsbo,
ja, Bångsbo, 20 miljoner. Alltså jag tycker man på ett sätt kan vara, det är klart, 20, skulle de få 20 miljoner nu, då kanske, då köper jag liksom släpp honom, han har varit ganska kall den här säsongen. Men jag tycker den höjden Johan Bångsbo ändå visade förra säsongen, det är fortfarande en oslipad diamant. Jag tror bara man behöver få in lite mer mentalitet i honom och lite lära honom spela riktigt tufft närkampsspel. För det var ju så han gick bort sig mot Norrköping igen. Han är för snäll.
Han är konstgräsmittback.
Ja, du har sagt det tidigare. Men alltså, han är för snäll. Får bara honom bli elak så är han ju... Alltså, han är ju magisk. Ja, men tuff, liksom hård, liksom var lite mer, ja, lite mer elak, alltså han är för snäll på planen, för mjäkigt liksom, men med fötterna, med vänsterfoten, alltså det är ju högsta klass på den. Så på ett sätt så, och beroende då på vad Blåvitt har för plan om han skulle försvinna, så hade jag väl hållit mig lite kall om jag var IFK Göteborg där. Men är budet tillräckligt högt, ja, då är det väl som Lagerbielke, då måste man ju sälja.
Men tar du till 20 miljoner då?
Jo, efter den här säsongen så hade jag väl kanske gjort det.
Vad ska du ha för lön då?
Jag vet inte hur långt kontrakt han har kvar.
Ja, det kan ju inte vara så jättelångt. Nej. Så att det är kortare än Bångsbo.
Han är ju äldre än Bångsbo. Men hur mycket?
Nå, ja, men det är nog inte så många år.
Nej, men då är det väl i samma där. Alltså någonstans så känns Bångsbos talang, tycker jag, känns högre, liksom högre potential i honom än i Kristoffer Lund. Men Kristoffer Lund har ju å andra sidan visat mycket mer. Han har ju varit väldigt bra i Allsvenskan under lång tid nu. Så svårt att säga exakt miljon där. Bosko ska ju ha 20 miljoner för Lukas Hedlund på utgående kontrakt i Superettan. Så jag vet inte. Då ska väl Bångsbo gå för 35-40 eller någonting.
Ja, Lund, det där var han alldeles utmärkt. Övergången kan vi väl säga då till vårt superettans segment, om ingen av er hade något mer om Häcken. Det verkar som att vi inte har det, men vi ska inte börja med Utsikten, vi ska däremot ta lite om Utsikten här om en stund, men vi måste prata om ÖIS, Filip. Det börjar bli dags kanske för att ta höjd för att de kan ramla ur superettan det här året. Är det riktigt så illa, eller vad ska vi säga? Det är inte många poäng där nere nu.
Nej.
Särskilt inte om man ser till senaste matchen.
Nej,
förlusten.
Det var den sämsta prestationen jag sett av dem under hela säsongen faktiskt.
Det är så illa?
Ja, det var bedrövligt. Det var så uselt faktiskt. För alltså, det fanns inga linjer i varken försvarsspel eller anfallsspel. Taktiskt haveri tycker jag. Det var så mycket som gick fel, och jag är så förvånad. Så förvånad över hur det kan se ut så. Efter att de har gjort kanske sin bästa prestation för säsongen några dagar tidigare nere i Helsingborg, där de vinner i 93 minuten med 3-2, och nyförvärvet William Dahlström avgör där. Då tänkte man, nu kommer skjutsen här. Deras mentalt plågade trupp får äntligen liksom ner med axlarna lite. De lämnade nedflyttningsplats, tog sig upp på kvalplats. Har jumbon hemma, och så går de bort sig igen. Alltså jag vet inte.
Kanske var det så de tänkte, eller? Nu har vi vunnit den här matchen, ja, och nu möter vi jumbon, och så är det inte den 100-procentiga inställningen, och så
Nej.
Är marginalerna så jävla små. Så att ja, då blir det så här.
Ja, så är det ju. Jag var ju, alltså, det blir ju lätt att när man gör en sån insats som de gjorde, det var ju i ovädret Hans där liksom, Helsingborg, det blåste och det regnade och det var liksom mardrömslikt väder, och de tar den här segern, det var liksom någon moral i den vinsten att göra det under de omständigheterna i den 93:e minuten. Så där, då tänkte man, sa det till Jeffrey, det här måste väl vara en seger ni kan liksom bygga runt. Och han var ju lite rädd där för att liksom dra för stora växlar då, när man själv presenterade att Skövde, ni har Skövde här, sen är Östersund hemma också liksom.
Livsfarligt att tänka så.
Och han blev lite, och de blev stressade allihopa där liksom, när man har bollat upp det lite för dem. Så, och det känns faktiskt som att den gruppen är väldigt mentalt skör. ÖIS har varit mentalt sköra i väldigt många år, och jag tycker det bara blir tydligt för varje säsong, så håller det på och ser ut så här. De fastnar, och de fastnar i långa djupa svackor, sprattlar till sig jättebra ut, och sen så när de då börjar tänka och det finns möjligheter, då så är det platt fall igen. Så vad jag har hört så har de inte någon idrottspsykolog eller något sånt de jobbar med. Jag kan tänka mig att de hade mått ganska bra av att ha någon mental rådgivare, om man tror på det. Men varför inte testa, med tanke på hur det har sett ut under så lång tid? Sen är ju frågan liksom, kommer det räcka det här? Jag vet att de jagar vidare på transfermarknaden också. De har ju fått in Kevin Holmén som gjorde en jättefin match mot Helsingborg, William Dahlström har kommit in från Halmstad som har ju stärkt upp där. Hör att de söker lite defensiva förstärkningar också. Beror på vad de landar där. Nu får de ju in fina Kajust-miljoner här eftersom han såldes till Napoli. De pengarna kommer ju inte än då, men då vet de ju om att de kommer ha rätt till 3,8 miljoner framöver, så det kanske gör att de vågar spänna bågen lite till. Men i grunden så tycker jag att deras trupp, alltså det är helt ofattbart med den truppen, hur de kan ligga där de ligger. Så jag tycker det finns så mycket kvalitet i den spelargruppen, och då kan jag bara hitta att det beror på mentala problem, eller får man ju då såga Jeffrey, och Jeffrey har haft sina brister, men jag tycker inte det är så att man ska byta tränare, för jag ser ju ändå att träningarna är ju enorm skillnad mot hur det har sett ut tidigare. Och jag tycker ändå oftast att han har varit taktiskt duktig också, även om jag tycker Skövde-matchen där borde han ha stängt ner deras kanter, liksom droppat ner med någon spelare, för de fick ju oceaner av yta där.
Men det kan ju vara precis så som du är inne på, det finns talang, det finns kvalitet, det finns allt det, men har du liksom inte karaktär,
nej,
i särskilt i ett tajt bottenläge liksom, då får du inte ut det där, utan jag menar, har du inte vinnarskallar karaktär, att det är det de behöver ha in liksom. Mm.
Ja, och det kan jag väl känna lite att det har saknats. Sen gör han ju vad han kan. Han har ju bytt lagkapten här, Daniel Paulsson, som har varit lagkapten i 5,5 år. Liksom fostrade ju sen barnsben. Ryckte binden på Polle här mitt i säsongen. Gav den till Sangré istället. Och effekten av det tänkte man ju, ja, vad ska hända här nu? Paulsson har känts lite deppig. Han har varit petad långa stunder. Men han växte ju och blev jättebra mot Helsingborg. Tänkte man, fan, det kanske var det han behövde bli av med. Sen så ser det skit ut ändå liksom för laget. Och varenda spelare egentligen var under den liksom nivån man kan förvänta sig nu mot Skövde. Det var uselt rakt igenom. Så jag tror mycket på det där att jobba mer med det mentala. Så jag tror det är någon knut där som borde kunna lösas. För kvalitet, fotbollsspelandet, det finns det i det här laget.
Då får vi se om ÖIS tar till sig av de orden från Filip Trollér. Du ska få dra lite om Gais här också. Mm-hmm. Apropå svajigt då. Det har ju svajat lite runt Gais också kan man säga. Men nu var de ju tillbaka här på vinnarspåret igen då senast. Men drabbas av en tung skada samtidigt, som jag vet att du har varit ute och analyserat i sociala medier och beskrivit som väldigt, väldigt problematisk för Gais.
Ja, men så är det. De kom ju tillbaka med en håll käften insats här verkligen mot Brage, vann 4-0, och så tänkte man, shit, nu är de på gång uppåt. Men Jocke Åberg gick av och Alexander Holmström hade någon känning och sådär som har varvat igång, och så kommer då också en skada på Richard Friday, och det visade sig då att det var en korsbandsskada. Jag har varit kritisk mot Richard Friday ända sedan Gais tog in honom, för han kom från Örebro där, hade inte gjort någon människa glad, och så är bedrövlig till en början i Gais. Men jag pratade mycket med Niklas Karlström, players manager där i Gais förra hösten. Han sa, han var tydlig, alltså vi tror mycket på honom, och de gav honom ett långt kontrakt, bara ge honom liksom, få in förståelsen i spelet, för det är ofta det han har saknat, att han liksom tagit helt vansinniga beslut och han håller på att filma och slänga sig. Och så nu, denna sommar, så tycker jag, när Gais har haft det motigt, så har han varit en av få som har växt och växlat upp. Och mot Sundsvall, matchen innan Brage, då är han bäst på plan, och de testade honom som vänsterytter då en del av matchen. Tyckte han var jättehotande, han gjorde mål i den matchen. Han har värderat mycket bättre, han har snabbheten han har, den är exceptionell. Det är liksom en spetsegenskap i Superettan som väldigt få andra spelare har på den nivån. Och även om han har varit saktfärdig och sådär med bollen ibland, så det djupledshotet, alltså alla lag är livrädda för det, och det skapar så mycket ytor för alla de här duktiga tekniska spelarna de har där med Gustav Lundgren, Jocke Åberg, Julius Lindberg och så vidare. Nu blir man av med det. Nu gör han inte många knop. Nu har vi inte honom tillbaka från, ja, vad ska man tro, tidigast nästa sommar typ. Och det är precis som med Sebastian Olsson, så blir man ju personligen då alltså väldigt ledsen och Fridays vägnar, och det blir ett jäkligt tufft avbräck för Gais. som då har en Julius Lindberg-situation att hantera sedan tidigare, där han då är klar för Häcken och där supportrarna har visat sitt missnöje, buat ut honom delar av arenan när han byttes ut mot Sundsvall. Nu gjorde han mål borta mot Brage, han firar inte med klacken utan vänder sig om och firar med lagkompisarna. Och, alltså den frågan ligger där och pyr hela tiden, vad händer? Vi har ju hört lite att Gais jobbat liksom med att få kanske till en övergång till Häcken redan nu då, med tanke på läget, och att kunna kräma ur någon miljon och kanske en vettig vidareförsäljningsklausul. Har inte landat någonting där nu, och vad gör de nu när Friday då försvinner? Ja, Julius är ju ändå en av spelarna som kan spela ytter, som har använt som ytter, som har speed. Håller man kvar honom ändå, och så kommer den här frågan då finnas kvar hela hösten runt Julius liksom, med missnöjet från delar av supporterskaran. Och sen har ju Sjölmark sagt att de måste ta in något, och de tittar ju på spelare redan innan Friday gick sönder. Och jag vet ju att de har varit på Kalle Johansson som valde Värnamo nu istället. Det var många klubbar som var på där, och även Oskar Uddenäs hörde jag lite sur om att de försökte väl låna in honom, nu hamnade han utomlands istället. Jag tror det hade passat jättebra för mig. Jag skrev det i vårdomen också, att de borde gå för Oskar Uddenäs. Han hade passat perfekt här, men
Han gick till Holland istället.
Men det är klart, Gais måste ut på marknaden nu. Jag var ju väldigt tydlig med att de skulle ta in en nia, men nu har ju Al Holmström, när jag satte lite press på honom här, så har han ju vaknat till liv, gjort mål två matcher i rad, så bättre ut än någonsin tidigare.
Han lyssnar på podden,
det är
tydligt.
Det måste vara så, va? Ja, men det är positivt. Jag har berättat det väl, att jag har ingått något vad där på att Al Holmström ska göra 10 mål den här säsongen.
Vad är han uppe i då?
Vad sa du?
Vad är han uppe i?
Han är uppe i 4 eller 5 nu, tror jag.
Han måste öka
här nu. Jag vill se ett hattrick snart här. Men jag tror att han...
Vem höll emot? Han själv eller?
Nej. Mikael Eriksen på Bildbyrån.
Jaha, okej.
Okay. Det var jag och han. Tidig vinter så såg han den. Jag outade här nu mycket här. Han såg den värvningen till Gais. Jag sa, nej, jag tror det här kommer bli perfekt för Gais. Det är han som har rätt hittills. Så det är väl jag som ligger på minus då. Men jag tror på Alex här. Han löser det under hösten. Men han har sett piggare ut. Så förhoppningsvis för Gais så är det ingen fara med honom, för han hade ju som sagt också någon skadekänning, och Jocke Åberg är också otroligt viktig spelare, men kan de hålla sig friska, de kan få in någon ytter eller en anfallare som kan konkurrera med Al Holmström, då ser det ljust ut för Gais igen, för fan, de är otroligt bra spelmässigt alltså. Och nu är de uppe på kvalplatsen igen. Utsikten och Västerås är långt före, men kan de hålla den, då har Gais gjort en väldigt bra säsong.
Ja, och Utsikten och Västerås möts ju i den här omgången. Sanna, hur laddad är du inför seriefinalen i Superettan?
Jag ska kolla på den, såklart. Det är spännande.
Det lät som ett diplomatiskt svar.
Ja, jag ska försöka se båda matcherna den kvällen, så att jag får se vilken jag väljer först. Men jag är peppad. Ettan mot tvåan. Det är kul såklart.
Eller hur?
Och Västerås har ju visat väldigt bra form det senaste. De har väl inte förlorat sen i slutet på maj någon gång, eller?
Nej, så kan det nog vara faktiskt.
Ja, jag tror det.
De var ju riktigt illa i det nu mot HIF under 2-0, men vände till 3-2 där. Mm. Så det är möjligt att det är... Ja, shit, det är en stadig svit alltså.
Mm. Det blir tufft för Utsikten.
Ja, det kommer det bli. Men Utsikten ser... ruskiga ut också.
Mm,
alltså Landskrona-insatsen, det är ju pulverisering. Det kunde ju för fan ha slutat 10-1. Alltså. De svajar lite när Landskrona gör sitt 1-1-mål, och sen spelar de fotboll med ett självförtroende som... Jag har suttit här och varit chockad hela varje vecka, hela våren, hela sommaren känns det som, men man får ju sluta och vara förvånad nu alltså för det. Men att de gör såna här insatser, det är helt sanslöst faktiskt. Men de har verkligen fått det här att klaffa. Det offensiva, aggressiva försvarsspelet, och sen så bara gå direkt på. Inget jäkla daltande, inget tvekande. De bara går direkt på. Då kan spelare som Erik Westermark se ut som, vad jämförde han sig med, eller vad jämför de honom med? Svenske Messi och Van Basten och allt möjligt. Han gjorde ju ett riktigt drömmål där mot Landskrona, där han hänger upp en vänstervolley i krysset. Så, nej, de spelar med ett självförtroende som är helt sanslöst.
Och Boskorovic versus Kalle Karlsson då, det är ju roligt att Kalle tränare i Västerås och på väg till Allsvenskan med ett lag. Kalle är ju kanske, han är väl, jag vet inte, han är väl mer känd som journalist egentligen än vad är som ja, fotbollstränare. Typ, alltså. Alltså, skriver du ändå liksom om Premier League för Sportbladet som han gjorde under många år, så jag har jobbat med han i 10 år liksom. Mm. Det är ju lite absurt när så helt plötsligt så är han liksom i Allsvenskan.
Kunde du se det?
Ja, alltså jag lirade ju lite grann i när han var. Han hade ju, vad fan heter de nu, Carl Berg när de låg i typ tvåan eller vad fan det var. Så han hade Carl Berg, något old boys eller veteran eller C-lag eller vad fan det var som jag hoppade in i de liksom sista skälvande åren av min fotbollskarriär. Och då var ju Kalle ibland lite tränare även för det här då, liksom C-laget eller vad fan det nu var liksom. Nej, men han kom ju där med någon iPad liksom, hade så här nya tankar om fotbollen som han testade på oss. Det var ingen riktigt som förstod vad fan han pratade om. Men det är ju vad lagen på elitnivå nu tillämpar allihopa egentligen, med den här tidiga återövringspress och sådana grejer. Vill jag minnas att det var liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad fan det var han visade på den här jävla iPaden. Man lyssnade ut jättenoga när man lirade ett C-lag liksom. Nu har man ju andra problem i livet än en fotbollspartner.
Du känns som där när du gjorde dina sista och du lallar nog mest runt dig. Ja, fan, du sket i taktik och sådana grejer. Vad är det liksom?
Jag gick på avslut för det.
Sparka på allt som rör sig.
Jag vill se Lauli hög press alltså.
Det var inte mycket hög press från mina vän. Det har du fan helt rätt. Nej, men nu är han på väg till Allsvenskan, Kalle. Det är jag glad för. Det är en fin person. Så att det är roligt. Men
det blir en cool, ja. Alltså det blir en cool tränare faktiskt också. Bosko, absolut. Han har varit och härjat i många år i de här divisionerna. Ettan, superettan. Men det var väl väldigt få som tänkte sig att en seriefinal en bit in på sommaren skulle stå mellan Kalle Karlsson och Bosko Orović och deras gäng. Det var nog inte många som hade förutspått. Fan, inte ens Sanna.
Ingen
hade
skulle vi säga det, inte ens supertippan hade det.
Så det blir en häftig hjärnornas kamp också. Bosko lovar ju här på förhand att Västerås skulle förlora, och Erik Westermark också på någon vänster. De har mycket självförtroende, samtidigt som då VSK inte då har förlorat på väldigt, väldigt länge, och klädde ju av guys fullständigt när de möttes här på Gamla Ullevi, vilket ändå säger någonting.
Okej, ja, hur går det Sanna? Nu har du press på det.
Jag tror att Västerås klarar.
Okej, att de vinner?
Ja, jag tror det.
Ja, bra. Då noterar vi det också. Ja. Under galgen där ett svar, men ett svar var det och en tippning var det. Västerås vinner seriefinalen mot Utsikten. Då har vi bara en grej kvar i våran podd den här veckan. Det är Svennisgalan. Vad har varit bra? Mycket bra och mycket, mycket bra. Jag vet inte om jag har förklarat för dig Sanna vad det här bra, mycket
du
bra.
Du har förklarat.
Jag har förklarat det, okej. Okay, ja, jag vet inte det en gång till då.
Slipper vi det.
Vem vill börja? Är någon som känner sig manad?
Jag måste rangordna lite.
Du måste tänka. Ja, Sanna, behöver du också tänka? Eller
ska jag kan börja.
Okej, nu börjar jag. Bra, kör.
Men jag tycker det är lite svårt för att jag har inte heller liksom rangordnat mina riktigt. Men jag... Okej.
Ja.
Jag börjar med bra.
Bra.
Då har jag valt Älvsborgs kontakt med hemvändare. Och framförallt Stefans kontakt då med hemvändare. För att
Andreasson, klubbdirektören där, ja.
Precis, det är ju han som sköter kontakten. För att du snackade ju innan om att Simon Hedlund, att han ryktas tillbaka. Och han är ju en gammal Älvsborg-spelare, spelar i Bröndby nu. Vad gör han egentligen, Stefan, som får dit de gamla spelarna?
Nej,
han talar med bönder på bönders vis, och de lärde på latin, skulle jag väl säga, är väl en av Andreassons stora styrkor. Är det inte det? Han kan ju liksom föra sig både liksom i SEF-salongerna och omklädningsrummet, så att säga.
Ja, men man undrar ju hur ofta snackar de med varandra under tiden som spelarna är iväg och sådär, för att han verkar ju ha väldigt tajt och bra kontakt med dem för att kunna få tillbaka dem till klubben, och någonting finns ju i Borås som gör att spelarna trivs så bra där och vill tillbaka.
Men jag tror du är nog inne på en väldigt viktig sak där, när du säger att det är den där kontinuerliga kontakten liksom, att man håller kontakten med de här under deras år utomlands. För ibland kan ju vara stunder av ensamhet och svårt att komma igång. Och då har en person liksom som har varit med där på ett hörn och visat att fast man har lämnat så är man ett stöd hela vägen eller återkommande hör av sig. Jag vet att Superbos Andersson jobbar mycket så. Vare sig de har varit eller i Djurgården eller inte så kan han liksom hålla kontakt med spelare. Som han tänker att okej, om 7 år kanske det här blir intressant för oss. Han höll på, men jag vet att han försökte liksom i samband med så här landslagssamlingar och så prata med Fredrik Ljungberg. Fan, gör han det för liksom, men förstår man att ja, men fan, Ljungberg kanske en dag vill komma hem och spela allsvenskan och då ska Djurgården finnas med där, och då är det bra om jag liksom för 7 år sedan redan tog en kontakt där, ungefär så.
Ja, exakt, och det är ju inga dåliga spelare vi snackar om heller. Det har ju varit Niklas Hult, det har varit Johan Larsson och Sebastian Holmén, och det är ju spelare som har blivit någonstans Elfsborgs viktigaste spelare också. Så att det, och nu kommer Simon Hedlund, troligtvis, det låter ju lite som det, som har visat stark form i Brøndby också.
Bra. Vad har då varit mycket bra?
Alltså, jag ska fortsätta alltså?
Jajamän.
Nu kör vi.
Scenen är din, så att säga.
Då kommer jag in på Discovery nu.
Ja, bra.
Och där skulle jag vilja hylla Per Hansson, som jag tycker visar stark klass. Jag tycker att han är riktigt bra i studion som expertkommentator, och han är ödmjuk och han är kunnig, och jag tycker att han är en av de bästa där faktiskt.
Jag håller faktiskt med, jag gick fram till honom och sa till han vid något tillfälle där, fan, du har verkligen liksom gått från målvakt till ett nytt yrke på ett bra sätt. Så jag håller med om det. Jag tycker också Hansson är jäkligt bra. Jag såg att Sportbladet hade någon panel här nu, eller vad fan var det, de dömde ut någon Discovery-expert som långrandig, men det var inte Hansson, eller jag läste aldrig den.
Jag har inte hunnit läsa den.
Nej, okej. Okay, det var
någon
är långrandig, vad fan kan det vara då? Axén eller? Nej, han är inte långrandig, han är snarare korthuggen.
Stare kanske?
Ja, det
nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Skitsamma, det var Hansson det handlade om.
Men jag håller med, alltså, jag tycker också Per Hansson, han är faktiskt min favorit i den studion. För jag tycker, precis som du säger, han känns så himla liksom ödmjuk, och han känns som att vissa av dem är lite så här aggressiva i framtoning, typ jagar lite, nästan som att sätta en rubrik på det jag säger, typ. Hansson känns väldigt så ja, men basic, men ändå inte tråkig på något sätt.
Nej, för han är ganska kvick samtidigt också, och rolig så.
Så han, nej, han är jäkligt skön och soft där i studion, så jag gillar också Per Hansson väldigt mycket.
Mycket bra till han då, från Sanna där, och så mycket, mycket bra.
Då har jag valt damernas pengaregn i VM, får man väl ändå kalla det. Det är fortfarande inte lika bra som pengarna som finns i herrarnas VM, men det har blivit mycket bättre det här året, vilket är en bra vis på vägen. Det har varit en ökning med typ 400% läste jag sen det senaste VM. Och det innebär ju mycket mer pengar för varje enskild spelare också.
Ja, de fick 1,8 miljoner för att gå till semifinal per skalle där, va?
Precis.
Minst det rätt, va? Det är en bra jävla summa.
Ja, så det är ju det de är minst garanterade nu. Så kan det ju också bli mer. Så att det är...
Om de tar bronset då?
Ja, precis.
Ja, där då. Kanske den gäller något ändå, den där bronsmatchen då, som jag dömde ut som
icke
betydelsefull. Det handlar om pengar.
Cashen ska in.
Ja, eller ja, vad fan, då kan ju... Jag vet att det var snack om pengarna även inför EM i fjol. Då frågade vi Elin Ruben sån här, vad hon skulle göra med honom. Då skulle hon lägga ett nytt golv, men får hon 1,8 miljoner eller mer, då kan hon bygga ett nytt hus.
Nästan.
Jag vet inte vad hus kostar, men ja.
Jo, men det beror väl på vad du ska ha för hus, men det är klart att det hade i alla fall räckt en bra bit på väg. Alltså det var det inte Hedvig Lindahl som liksom berättade om hur det var längre tillbaka när de liksom, hon fick väl typ tacka nej nästan till landskamper för hon inte kunde åka, eller ja, det var något sånt där, eller något läger och något sånt där. Så, vilken skillnad, och det är ju såklart bara positivt.
Bra, då tackar vi dig för det, Sanna. Jag hoppar snabbt in här och kör mina, för de handlar också om fotboll som är VM, nämligen, så blir det en bra övergång, så får du fundera lite till, Filip.
Men ja, jag är klar nu.
Bra har vi egentligen redan sagt på min svenneskala. Bra domarnivån, jag håller med. Synd att det blir diskussion om den här brasilianska domaren och i Sverigematchen. Utöver det så är det en sak som jag tycker har varit väldigt positiv med det här VM:et. Det är att standarden generellt har varit hög. Till och med har det väl ändå fungerat ganska bra med VAR och så här också, jämfört med hur det kan vara ibland. Så att domarnivån generellt bra, mycket bra. Sveriges VM, som jag ju då ger en 4, vare sig de vinner eller förlorar den där bronsmatchen. Jag tycker att det har varit mycket bra av Sverige. De var ändå liksom av spelbolagen rankade någonstans 7-8 inför, och jag litar mer på spelbolagen än vad jag vill lita på den här FIFA-rankingen som kan vara väldigt mycket High Chaparral, och att då gå från om du liksom av spelbolagen som ju har ett ekonomiskt intresse att värdera de här trupperna korrekt, och du går då och tar en tredje eller fjärde plats, då har du gjort något som är mycket bra. Och mycket, mycket bra tycker jag faktiskt det här fotbolls-VM:et har varit. Det har varit en hel del otroligt intressanta, underhållande, roliga matcher. Och jag gillar också att det blir England och Spanien i final, för att under EM i fjol så möttes de lagen i kvartsfinal, och det blir nog inte en så stor sak här, men jag vet att vi som var där och följde det mästerskapet, Peter Gerhard som förbundskaptenen tog spontant upp på en presskonferens vilken otrolig kvalitet och nivå han tyckte det var just i det här kvartsfinalmötet mellan England och Spanien, att det var en fotbollsmatch som spelades på en otroligt hög nivå. Sen vann ju England den matchen då, sen vann de hela mästerskapet. Nu möts just Spanien och England i en VM-final. Det är klart att Sverige och Australien med liksom vårt perspektiv hade varit en drömfinal, men utöver det så tycker jag det här är en jävligt häftig final, Spanien-England. Så därför får VM och finalen mycket, mycket bra från mig. Din tur, Filip.
Ja, men jag kan väl också bara, jag hyllade ju Lee Baxter här för någon vecka sedan över att han liksom manade på Blåvitt efter seger mot Kalmar där, att fan vad glada grabbar, och där vill jag då hylla damlandslaget nu efter deras firande i omklädningsrummet. Det har ju varit helt mental alltså.
Om du gillar Baxter, ja, då jävlar, då måste du ha varit nöjd
det
med
det. Alltså jag gillar, de står på bordet och de bara flippar. Alla är delaktiga och det är så mycket glädje, och det är precis så man ska fira stora segrar, så det ska vara urballat och är riktigt, riktigt roligt att se den glädjen, och jag tror också det smittar av sig till alla supportrar som sitter här hemma och liksom har hejat på dem, att man får sån jävla push liksom, att nu är vi framåt och sådär, så det har gjort mig väldigt glad och bra på det tycker jag.
Mycket bra.
Mycket bra tycker jag att Astrid Selmani förtjänat lite ett extra omnämnande, eller ett ganska stort extra omnämnande, för den energi han inbringade på Gamla Ullevi när han kommer in. Jag tycker redan när han skulle bytas in så ser du på läktarna, alla ställer sig i princip upp och det blir en ljudkuliss som blir liksom maffig, och sen tar han bara med det in och han fixar frisparkar och det är high fives och det blir hörnor där. Alltså hans, jag säger inte att hans spelmässigt, det var ju ingen wow-insats även om han gick in och tog närkamp och sådär. Men den energi han fick med in till IFK Göteborg som där och då i matchen ändå var lite stiltje på. Och sen den energin och den inställning han visar efteråt också när han snackar om Degerfors, att det är den viktigaste matchen i klubbens historia. Det är det inte, men ändå den mentaliteten. Han snackar, jag ska upp till kamratgården, jag ska köra intervaller för jag ska vara redo på lördag. Alltså där jäklar anammat. Det tycker jag IFK Göteborg har saknat. De här gamla veteranerna, absolut, det finns brinnande själar där också, Sebastian Eriksson sådär, men det kom något nytt, det kom något utifrån, och på sättet som han fick med hela det blåvita kollektivet, både läktare och lag, det var mycket bra tycker jag.
Mycket, mycket bra.
Där tar jag återkomsterna, vill jag vignettera det lite, som Ali Josef som har varit långtidsskadad, nu har han varvat igång, han får göra mål mot Varberg här, sånt gör mig väldigt glad. Spelare som har haft svåra skador, det är så många som aldrig kommer tillbaka till den nivån de har hållit, han får göra ett mål här, det är början på hans återkomst. Marcus Bergs återkomst som ratad i IFK Göteborg, fått sitta på bänken, blir inbytt efter Suleiman Abdullahi, denna tokflopp mot Norrköping.
Det var nästan förnedrande.
Ja, det var nästan förnedrande tycker jag. Alltså det var förnedrande, sanslöst. Och så kommer han in, det känns som att han var så arg när han kom in i den här matchen. Och jag har inte sett Marcus Berg bättre i år. Alltså hur han tar duellerna med Marcus Danielsson och får Djurgårdens backlinje att tappa liksom balansen helt. Det är tack vare Berg som Blåvitt liksom sågar sig närmare och närmare. Och att han får göra det målet i 87:e minuten, springa mot den blåvita kortsidan. Det var en återkomst. Och sen också vill jag nämna William Milovanovic i Utsikten som har varit på ett kort utlandsäventyr i Slovenien. De tog hem honom. Han klev in från start bara några dagar efter att han kommer tillbaka. och är typ bäst på plan mot Landskrona, gör vad han vill i den matchen och gör dessutom en Bisakleta som är urläcker. Även om Erik Westermark toppade det med den grymma vänstervolleyn så gjorde Milovanovic klassmål och klassinsats. Så det var återkomsternas vecka i Göteborgs fotbollen.
Det var väl ett alldeles utmärkt sätt att avsluta den här långa och matiga podden med den kliniska uppsamlingen av återkomster. Jag tackar dig Filip Trollér för det. Jag tackar dig för din insats. Jag tackar dig Sanna Sundberg för din insats i dagens podd. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.